Vi läser vidare ifrån Markus 11, från vers 11. Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt. Och eftersom timmen redan var sen gick han ut till Betania med de 12. När de dagen därpå gick från Betania blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad, för fikonens tid var inte inne. Jesus sa till trädet, aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Hans lärjungar hörde det. De kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Och han undervisade dem och sa, står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Översteprästerna och de skriftlärda hörde det och de försökte finna ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det sedan blev kväll lämnade han staden. När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus, Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade har vissnat. Jesus svarade dem, ha tro på Gud. Jag säger er sanningen, om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert. Och när ni tror, när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta era överträdelser. Detta textavsnitt ska vi stanna lite inför ikväll. Ja, han kom in på tempelplatsen. Tempelplatsen i Jerusalem var Gamla testamentets absoluta centrum för gudstjänst och Guds närvaro. Det var helig plats. Och helig betyder avskild. Den var alltså avskild och invigd för tillbedjan och försoning. Den var reserverad för gudstjänstbruk. Lägg märke till att Jesus först synar den heliga platsen. Han är intresserad av vad som sker på heligt rum. De hade börjat närma sig den judiska påsken och kommersen med att sälja offerdjur och växla till gångbar valuta för tempelskatt och offerkistor var i full gång. Den världsliga och vårdslösa andan hade trängt sig ända in på templets förgård. På samma sätt omges Guds församling idag alltid av världens ande och anda och löper samma risk att släppa in den på helig plats. Den judiska tempelledningen var faktiskt inte tillfreds med denna handelsverksamhet, men de gjorde inget åt saken. Och det är också därför de inte protesterar när Jesus faktiskt tar itu med missförhållandet. Betania, Betania, betyder fattighuset. Och Jesu vänner Lazarus, Marta och Maria bodde där. Och natten mellan den här kvällen då han synade situationen och när han tog itu med den så övernattade han sannolikt hos vännerna där i Betania. Vi kan läsa om tempelplatsens helighet i Hesekiel 43:12. Så är lagen om templet. På toppen av berget ska hela området runt omkring vara högheligt. Detta är lagen om templet. Det här blir väldigt intressant när vi läser i Nya testamentets tolkning av det. Första Korintherbrevet 16:19. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Tanken på den kristnes kropp som ett heligt tempel som man ska vårda och leva till Guds ära med finns här. Första Korintherbrevet 3:16. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Och den förmaningen riktar sig säkert inte bara till andra människor som vill angripa dig eller församlingen, utan också hur du själv handskas med dig själv och församlingen. Det är sannolikt synd som fördärvar Guds tempel faktiskt, som Jakob i sitt brev kallar synd som leder till döden. Ananias och Safira blev exempel på detta. De höll på att förstöra Guds församling med sin korruption och därför så begick de en synd som faktiskt ledde till omedelbar död. I första Korintherbrevet 11 kan vi också läsa om att människor medvetet och upprepat betedde sig så vårdslöst och ovärdigt vid nattvarden att de blev sjuka och faktiskt avsomnade, alltså dog. Vilket väckelsebudskap! Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Vi uppmanas alltså till varsamhet och respekt för den gemenskap som Kristus bekänner sig till, församlingen och templet. Och där är vi alla byggstenar. Ja, så går de förbi det där fikonträdet som inte har mogna fikon än, men blad. Fikonträden började skördas i juni. Men redan på våren, alltså vid det här tillfället, hade fruktbärande träd omogen men fullt ätlig fikonkart. Man kan läsa om det där i Höga Visan 2:13. Och troligen var det sådan frukt som Jesus sökte redan vid påsktiden. Så det är alltså inte helt irrationellt att han inte finner frukt och blir upprörd över det. Att fikonträdet är en symbol för judafolket och judendomen blir mycket tydligt i Markus evangeliet då författaren väljer att placera rensningen av templet och uppgörelsen med den judiska urspårade religiositeten mitt i skeendet med fikonträdet. Redaktören vill uppenbarligen berätta något. Domen över tempelhanteringen och fikonträdet står i stark parallell till varandra. Lyssna på Hosea 9:10. Som druvor i öknen fann jag Israel som förstlingsfrukter på fikonträdet. När det börjar bära frukt såg jag era fäder, Israel, som fikonträdet, som frukten på fädernas träd. Och det här kastar ljus över det bibelställe, ett bibelställe där Jesus talar om Israels upprättelse i slutet av tidsåldern. Matteus 24:32. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren. Nu säger Jesus visserligen att aldrig ska någon äta frukt från dig eller aldrig mer ska du bära frukt. Men det betyder inte automatiskt att Israel har spelat ut sin roll i historien. Att de inte bär frukt är en sak. För Israel ska vara frukten av evangeliets kraft till frälsning. För juden främst men också greken i den sista tiden. Så det behöver inte finnas en motsägelse i det. Ja, och så kommer den här dramatiska händelsen. Han rensar upp i templet och säger att det måste vara ett bönehus. Men de har gjort det till ett rövarnäste. Lägg märke till det. Han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Om man på väg in i staden genade över tempelplatsen som låg in till den, vad blir det nu, östra stadsmuren, så störde det alltså människornas bön. Det är poängen, att Jesus förbjuder dem att bära över böneplatsen. Alltså, pilgrimer kunde växla till den lokala valutan och köpa offerdjur, 5 Mosebok 14:26, i butiker utanför själva tempelplatsen. Och det var okej, men när affärsverksamheten flyttade in i templet, då störde det rabbinernas undervisning, Lukas 2:46, och hedningarnas böner, för hedningarna fick komma ända upp på tempelplatsen med sina böner. Det står om det i Jesaja 56:6. De främlingar som sluter sig till Herren och vill tjäna honom och älska Herrens namn och vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten och inte ohelgar den, som håller fast vid mitt förbund, de ska jag föra till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska tas emot på mitt altare, för mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det är detta Jesus citerar i sin uppgörelse. Och Jeremia 7:8. Men se, ni litar på skvaller och förtal, svär och följer andra gudar som ni inte känner. Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger, vi är räddade. För att sedan fortsätta med allt detta avskyvärda. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren. Jeremia 7. Det är en exakt förutsägelse av det som skulle komma att ske när Jesus synar och sedan gör upp med det de här 2 dagarna. Ja. Och så läser vi att översteprästerna var rädda för honom, för att människor var så gripna av hans undervisning. Lägg märke till att det är fruktan, alltså rädsla, som ligger bakom tempelledningens vilja att röja Jesus ur vägen. Deras stolthet och status hotas av Guds son. Och de är innerst inne rädda för Gud själv. Den Gud som de menar sig tjäna. Och vill därför röja den som representerar honom och talar i hans namn ur vägen. Fastän de hör att han talar sanning. Så djupt korrumperade är också den religiösa synden. Avundsjuka och prestigeförlust. Avundsjuka och prestigeförlust kan driva människor till hemsk ondska. Ja, nästa morgon så går de förbi fikonträdet som Jesus har förbannat, och det har vissnat. Så se alltså hur händelsen med fikonträdet, så att säga, omringar domen över det religiösa system och det stentempel som nu står i begrepp att rivas ner till förmån för det verkliga templet. Tillbedjan i ande och sanning. Jesus säger i Johannes 4. Det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, de som tillhör honom måste tillbe i ande och sanning. Det är varken på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ett tids- och rumlöst tempel av tillbedjan. Ja, och så kommer det här märkliga som Jesus plötsligt säger då till dem när de har sett vad som har hänt med trädet. Jesus svarade dem, ha tro på Gud. Jag säger er sanningen, om någon säger lyft dig och kasta dig i havet, så ska det ske. Och så står det att när ni står och ber, så förlåt, så ska fadern förlåta era överträdelser. Lägg alltså märke till hur bönen om berget som kastas i havet står i ett sammanhang av förlåtelse för synd. Överträdelserna, missgärningarnas, syndernas berg kastas i havet om vi inte tvivlar på evangeliet och inte har något emot någon. Försonlighet gör att vi kan leva försonade med Gud och människor. Och det är därför det står i Matteus 6 och 12. Förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem som står i skuld till oss. Eller så som och vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Människor kommer ständigt under hela vårt liv att ställa sig i skuld till oss. Hur då? Ja, framförallt genom att säga nedvärderande och nedsättande saker om oss. Människor säger alltid nedsättande saker om varandra. Och du kommer också att få höra sådant. Kristna människor säger nedsättande saker om sina medmänniskor. Kristna människor syndar mot varandra. En kristen behöver rusta sig därför med det här ordet som vi har läst. Som ett vaccin. Och redan på förhand bestämma sig för att alltid förlåta alla som säger felaktiga, nedsättande eller sårande saker om honom eller henne. Det är befriande och det borgar för en livsstil i full frihet. För templet, det sanna templet, som är du.